Fram till påsk så har vi ett tema för predikningarna här i Citykyrkan som vi har valt att kalla för Ge det vidare. Och idag så kommer jag att tala om hur vi som kyrka kan ge vidare hopp. Men allra mest så kommer jag att prata om vad det kristna hoppet handlar om. För liksom Lotta var inne på i en av sina tidigare predikningar så tror jag att det är framför allt det som vi tar emot som vi också kan ge vidare av. Och jag tror att vi som kyrka kan behöva påminnas om vad det är vi är bärare av för ett hopp. Speciellt i en tid när vår värld så innerligt behöver hopp. Det kristna hoppet är ju så mycket större än att det går att sammanfatta i en predikan så här på några punkter under 20-25 minuter. Men jag vill ändå ta med er till en text i Uppenbarelseboken, den som Miriam läste innan, som åtminstone ger oss några glimtar av det hopp som Bibeln talar om. Uppenbarelseboken är skriven av aposteln Johannes som var en av ledarna i den tidiga kyrkan. Han hade förvisats till ön Patmos i Egeiska havet av den romerska kejsaren för att han hade talat om Gud och vittnat om Jesus. Och under den här tiden så levde den kristna församlingen under svår förföljelse. Det ser man av att Johannes hänvisar till sina läsare som till hans bröder i lidandet. Och på den här ön Patmos så får Johannes se en syn av Jesus och uppenbarelser om framtiden som han vill förmedla till sina medkristna i församlingarna i mindre Asien. Texten i uppenbarelseboken är ju inte helt enkel att tolka och förstå. Jag vet inte hur många av er som har gett er på uppenbarelseboken, men det är mycket symbolik och bildspråk och metaforer. Men många teologer är ändå överens om att syftet som Johannes hade med den här texten, det var att berätta om vad som skulle hända i framtiden när Gud slutgiltigt segrar över ondskan. Men också att ingjuta mod och hopp och uthållighet i nuet för församlingarna som kämpade just med förtryck och förföljelse från de samtida makthavarna. Boken betonar att oavsett hur världens olika makter ser ut så är det hos Gud som den verkliga makten vilar. Nu kommer jag att läsa samma text som Miriam läste innan, Uppenbarelseboken 21, verserna 1-5. Men jag kommer att läsa ifrån Eugene Petersons översättning The Message. Kanske har några av er stött på den. Peterson jobbade som pastor under 40 år och han liksom kände en längtan att få hitta en slags brygga från Bibeln och Bibelns språk in i sina församlingsmedlemmars vardagsliv. Så han har liksom lagt sig in om att hitta ett vardagligt språk. Samtidigt så ska man verkligen stryka under att han är oerhört kunnig i grundtexten och de bibliska språken. Han var lärare både i hebreiska och i grekiska. Uppenbarelseboken 21. Jag fick se himlen och jorden nyskapade. Den gamla himlen var borta. Den gamla jorden var borta. Havet var borta. Jag såg det heliga Jerusalem, nyskapat, komma ner, strålande skönt från himlen, redo för Gud som en brud för sin brudgum. Och jag hörde en dånande röst från tronen. Titta, titta, Gud har flyttat in hos er, hem till människorna. De är hans folk och han är deras Gud. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden är borta för alltid. Inga fler tårar. Inget mer jämmer. Ingen smärta. Den gamla ordningens lidande är borta. Titta, fortsatte han på tronen. Jag gör allting nytt. Skriv ner allt. Vartenda ord är pålitligt och sant. Jag fick se himlen och jorden nyskapade. De här orden nyskapade visar att det finns en koppling mellan vår nuvarande värld och den värld som vi väntar på. I vissa tider så har kyrkan talat om det kristna hoppet som att vår nuvarande värld en dag ska kasseras. Men många teologer har protesterat mot det här och visat att Bibelns texter snarare vittnar om en upprättelse, en förvandling och en nyskapelse av världen. Den goda värld som Gud har skapat, som har blivit så skadad av ondska, synd och destruktiva makter, kommer att nyskapas och upprättas. Och det finns en viktig skillnad här. För om vi tänker på skapelsen som att den i framtiden kommer att kastas bort, då ligger det nära till hands att se på jorden som en resurs som vi bara kan utnyttja så mycket som möjligt. Istället för att se skapelsen som en fantastisk gåva som Gud har gett oss i uppdrag att vårda och förvalta och glädja oss över. Skapelsen och frälsningen hänger ihop, säger man på teologspråk. I skapelsen så frambringar Gud livet genom sin ande. Han skapar ordning ur kaos och befriar ifrån mörker och formlöshet. I frälsningen genom Jesus sker en liknande händelse, fast en nyskapelse. Jesus öppnar vägen för nytt liv, en befrielse från mörker och formlöshet, ordning i kaos, och inbjuder oss människor att leva på ett nytt sätt med Guds kärlek i centrum. Vi går vidare i texten. Den gamla himlen var borta, den gamla jorden var borta, havet var borta. Även om vi alltså inte behöver förstå bibeltexten som att vår nuvarande jord ska kasseras, så är det ändå tydligt att någonting som finns nu kommer att vara borta. Peterson uttrycker det som att den gamla ordningens lidande är borta. Min första tanke när jag läser att havet är borta, det är åh nej. För jag älskar att vara vid vatten. Det ger mig rymd och lugn och jag trivs verkligen nära hav eller sjöar. Men jag tror inte man behöver förstå det på det sättet. Det finns många texter som vittnar om vattenkällor i vår nya värld. I Gamla testamentet så var faktiskt havet just en symbol för kaos. Det stora, otämjda och farliga havet, det beskrivs som det som liksom hotar den ordnade världen. Många gånger i Gamla testamentet, till exempel i Saltaren, så beskrivs det hur Israels Gud nedkämpar denna urfiende som havet sågs som. Till exempel i psalm 89, verserna 9-10 kan vi läsa: Herre, härskarornas Gud, vem är som du? Nåd och trofasthet omger dig. Du råder över det trotsiga havet. Du tvingar dess mäktiga vågor till ro. Så frånvaron av havet, det kan i det här sammanhanget förstås som fred och trygghet. Johannes fortsätter att beskriva det han ser. Jag såg det heliga Jerusalem, nyskapat, komma ner, strålande skönt från himlen, redo för Gud som en brud för sin brudgum. Och jag hörde en dånande röst från tronen: titta, titta, Gud har flyttat in hos er, hem till människorna. De är hans folk och han är deras Gud. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Det finns många bilder i Bibeln och i den kristna traditionen som beskriver den förnyade värld som vi väntar på. Himlen och himmelriket talar vi ofta om. Och det nya Jerusalem, det är en bild som återkommer i Bibelns texter. Läser vi vidare i Uppenbarelsebokens 21 kapitel, då beskrivs det nya Jerusalem som en oerhört vacker stad. Här används det symbolik med ädelstenar, guld, ljus och klara färger. Staden kännetecknas av skönhet och fred och framför allt av Guds egen närvaro. För mig så blir den här bilden av skönheten och freden hos en stad extra stark i mötet med alla de bilder som sköljer över oss i nyhetssändningar från Ukraina. Där dagligen vi får se hur bomber har förstört och brutit ner så många vackra städer och raserat människors hela tillvaro. För någon vecka sedan så lyssnade jag till en ung kristen man ifrån Mariupol, en av de städer som är allra värst drabbade. Kanske är vi flera som har sett satellitbilderna från hur det ser ut där. Han berättade hur invånarna ifrån myndigheterna hade fått extra resurser under de sista åren just för att göra staden vacker. Nu trodde han inte att det fanns nästan någon hel byggnad i hela staden. Gud förbereder en stad i fred. En vacker stad i trygghet, där Gud själv är så nära att han kan torka tårarna från våra ögon. Bibeln talar om en kroppslig tillvaro efter döden. I alla tider så har kristna försvarat tron på kroppens uppståndelse. Både tron på Jesus uppståndelse och tron på att Gud bjuder in människan till ett nytt liv och till en fysisk uppståndelse efter döden. Hur kan vi då föreställa oss Gud ansikte mot ansikte? Att Gud är så nära att han kan torka våra tårar? Ja, jag tänker att det på ett sätt är omöjligt, för alla våra bilder av Gud är ju begränsade. Men samtidigt så tror jag att när vi upplever våra bästa stunder i mänskliga relationer, när vi känner oss omtyckta och sedda av vänner, en livskamrat eller vår familj, så tänker jag att vi kan ana en liten försmak av den goda gemenskap som Gud bjuder in oss till. Men jag tror också att det vi saknar kan säga någonting om det vi kan finna i gemenskapen med Gud. För det är ju inte alla av oss som har bara enkla erfarenheter i våra närmaste relationer. Och jag tror att den sorg och längtan som vi kan känna när det inte har funnits några vänner, eller när vi har känt oss ensamma och missförstådda, kanske också av våra närmaste. Även den saknaden och längtan tror jag säger någonting om den djupa kärlek som Gud har för oss. Han vill torka våra tårar också när ingen annan ser dem. Vi går vidare i texten. Döden är borta för alltid. Inga fler tårar, inget mer jämmer, ingen smärta. Den gamla ordningens lidande är borta. Det finns en gräns för döden och för människans och naturens lidande. När Martin Luther på 1500-talet talar om det här så beskriver han och tar bilden av dödens död. Han beskriver Jesus som en slags matbit som döden försökte sluka, men hur det slutade med att döden själv blev uppslukad av livets herre. Luther fann stor tröst i den bilden. Själv så påminns jag ofta om livets kraft varje gång som våren kommer. Den långa vinterkylan, den kala och avskalade naturen kan helt enkelt inte stå emot det liv som bryter fram. Knopparna som kommer på buskar och träd, alla modiga vårblommor som tittar fram under snötäcket, krokus, snödroppar, tussilago, påskliljor som nu allt mer kommer. Och även om kylan gör återbesök ibland under den tidiga våren, precis som den har gjort nu sista veckan, så kan inte våren hållas tillbaka i längden. Livet är starkare. När Bibelns texter talar om gränsen för ondskan så talar de ibland om en dom. Hur Gud i sin barmhärtighet kommer att skipa rättvisa i världen. Gud har hört alla de rop som stigit upp från lidande människor genom historien. Och i domen så kommer sanningen att bli uppenbar och människor får upprättelse. Ibland så har kyrkan talat om domen på ett ganska skrämmande sätt så människor har blivit rädda och farit illa. Och visst finns det ett allvar som vi inte får tappa bort, att vi är människor med stor värdighet som har ett ansvar för våra liv och förvaltar dem utifrån våra förutsättningar som kan se väldigt olika ut. Men jag tror att vi skulle behöva återupptäcka att Bibelns tal om domen, gränsen för ondskan, det är framför allt ett hoppets budskap för vår sårade värld. Den sista versen som vi läste idag slutar med orden: titta, fortsatte han på tronen. Jag gör allting nytt. Skriv ner allt, vartenda ord är pålitligt och sant. Orden om tronen påminner kyrkan om att det finns en annan makt än de makter som ofta verkar sätta agendan i den här världen. Kyrkan tillber en annan herre. När uppenbarelseboken talar om Jesus i kapitel 5 så används bilden av ett slaktat lamm. Bland den här världens härskare så finns det de som är villiga att fängsla och slakta folket för att stärka den egna makten. Men Jesus valde istället att i kärlek till folket avstå makten och själv lida och dö för att vinna befrielse och myndighet åt folket. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, står det i Filipperbrevets 2:9. En dag kommer det att bli tydligt vems makt som överträffar alla andra makter i himlen och på jorden. Då ska jag gå in i den sista delen i den här predikan och komma med några förslag på hur vi som kyrka kan vara med och ge vidare hoppet i vår värld. En grundtanke i det kristna hoppet är alltså att Gud har påbörjat en förvandling och nyskapelse, en upprättelse av den här världen. Genom Jesu liv, död och uppståndelse och genom andens utgivande. Redan nu så kan vi se små glimtar av det goda som Gud gör, men ännu så ser vi det inte fullt ut. Ibland så kan det vara svårt att hoppas på Gud när vi gång på gång möter lidande i vår värld eller det som är jobbigt i våra egna liv. En teolog som talar om att det kan göra ont att hoppas heter Clark Pinnock och han säger ungefär så här: när fängslade människor glimtar friheten, det är då deras kedjor verkligen börjar skava. När vi inges hopp känns det ännu svårare med de tårar som vi ser att ingen torkar och den trasighet som ingen helar. När vi låter anden fylla oss med hoppet om världens förnyelse, då innebär det också att vi i högre grad kommer att dela världens smärta, känna medlidande med de som förtrycks, sörja över när naturen missbrukas och över det som är trasigt i våra egna liv. Men att dela någon annans svårigheter och smärta, det kan också vara att ge vidare hopp. Jag tycker mycket om den välkända psalmen i psalmboken som heter Gud i dina händer. Den har en strof som går så här: Gud, du känner ondskan i din egen kropp. Att du delar smärtan ger mig hopp. Det kristna hoppet handlar både om att Gud förbereder en bättre värld för oss och att Gud är närvarande mitt i det som vi kämpar med just nu. Så ett sätt att ge vidare hopp, det kan alltså vara att dela våra medmänniskors svårigheter genom att be, lyssna och när det är möjligt göra någonting för att hjälpa. Att vara en hoppbärare, det handlar ibland om att få kraft av Gud att hålla ut i vårt eget och i andras lidande. Men det kristna hoppet är också en drivkraft till handling. Hopp föder fantasi och kreativitet i de mest hopplösa situationer. Jag återkommer ofta till bibelordet i 1 Korintsebrevet 15 och 58. I Nubibeln översätts det så här: stå därför fasta och orubbliga, mina kära syskon. Ni vet ju att det ni gör för Herren inte kommer att vara förgäves. Uppmuntrade av hoppet kan vi få mod och våga tro att våra små handlingar verkligen gör skillnad. Det finns en klassisk berättelse om en affärsman som går förbi tre stenhuggare. Säkert har flera av er hört den berättelsen innan. Den första stenhuggaren ser sammanbiten ut, och när affärsmannen frågar vad han gör, då svarar han ilsket: jag hugger sten. Affärsmannen förstår att det är bäst att gå vidare, så han går vidare till nästa och så frågar han honom: vad är det du gör här för någonting? Stenhuggaren svarar stressat: jag försörjer min familj, så jag hinner inte stå här och småprata nu. Affärsmannen tackar och går vidare, och efter en liten stund så möter han en tredje stenhuggare. Han stod och slog med sin hacka, och affärsmannen slogs av hur glad han såg ut. Han arbetade med någon slags lätthet. Och när affärsmannen frågade honom: vad är det du gör för någonting här? Så svarade han: jag hjälper till att bygga en katedral. När vi vågar tro att det lilla som vi gör kan vara en del i något mycket större som Gud gör, då kan vi få kraft och hopp och mod att fortsätta arbeta. Också de tider när vi inte ser så tydliga resultat av vårt arbete. Vi får vila i att ingenting vi gör för Gud och för våra medmänniskor är förgäves. Så att ge vidare hopp kan därför också handla om att vi ber Gud genom sin ande fylla oss med fantasi och kreativitet, så att vi ser möjligheterna i de situationer som kan verka hopplösa. När vi är på våra arbetsplatser, hemma, på skolorna, att få se hur kan vi göra en liten positiv skillnad just i den omgivningen och just med de förutsättningar som jag lever med nu. Anden vill alltid leda oss utifrån hur just vi fungerar med våra olika personligheter och förutsättningar och förmågor. Ingenting som vi gör i kärlek till Gud och våra medmänniskor är för litet eller förgäves. Allt kan få vara en del av den stora förvandling som Gud gör i världen. Till sist. Hoppet är inte någonting vi behöver försöka hålla uppe på egen hand, ungefär som ett gott humör eller positivt tänkande. Utan det kristna hoppet är ett gemensamt hopp. Vi hoppas tillsammans med kyrkan i alla tider och med kyrkan över hela vår värld och med vår lokala församlingsgemenskap här i Citykyrkan. De flesta av oss känner verkligen hopplöshet och modlöshet vissa stunder. Men även när jag själv inte orkar hoppas, så kan jag välja att plantera mig i en gemenskap som hoppas. Då kan jag få luta mig mot kyrkans hopp när jag misströstar och inte orkar hoppas själv. Som syskon får vi också vara hoppbärare för varandra. Både här i Citykyrkan men också globalt. När kyrkan lider i en del av världen så får kyrkan i andra delar sluta upp i förbön och stöd. Så mitt avslutande förslag på hur vi kan dela vidare hopp som kyrka i vår värld, det handlar just om att vi tar hjälp av varandra. Att vi planterar oss i kyrkans, i vårt gemensamma hopp. För i en mörk värld så kan små flämtande ljuslågor som står tillsammans lysa starkt och vara ett kraftfullt tecken på hopp. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är hoppets Gud. Tack Jesus Kristus för att du är världens hopp. Tack Gud för att du förbereder en ny, förnyad värld till oss. Du förbereder en vacker stad. Du förbereder en tillvaro där vi kan få leva i trygghet, i glädje, i skönhet, i det vackra. Och framförallt där vi kan få leva i gemenskap med dig. Där du är mitt ibland oss på ett så konkret sätt att du kan torka våra tårar. Men tack för att du också kan ge oss hopp mitt i det som är vår kamp och vårt lidande i den här tillvaron. Tack för att du kan både ge kraft att ibland vissa stunder få uthärda och hålla ut i det som är svårt. Att få stå bredvid varandra i lidande och kamp. Men att du också kan fylla oss med din ande så vi ser möjligheter. Att vi får fantasi och kreativitet. Att faktiskt se de små sakerna som vi utifrån våra förutsättningar kan göra. För att delta i din förnyelse av den här världen. För att sprida hopp. För att göra det vi kan. För att göra världen bättre här och nu. Du ser var och en som lyssnar den här förmiddagen. Jag ber för den som på ett särskilt sätt skulle behöva få sitt hopp förnyat och upplivat den här stunden. Låt din ande få röra vid oss, Herre. Låt din ande få röra vid den som känner modlöshet och hopplöshet den här stunden. Så ber jag av hjärtat också för vår värld. Jag ber för att ditt hopp ska få spridas och delas i den här världen. Tack för att du låter vår kyrka, vi tillsammans här i Citykyrkan, få vara en liten del i det, att få sprida hoppet vidare. Tack Jesus att vi får lägga allting i dina händer. Amen.